Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. Men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Nej, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt det vi dricker nu och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Det bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den sån? Nej, men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
detaljerna här.
Dialekterna här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut. För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han, nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i Deje.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt.
Mm. Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Hej, det är fredag och fredag betyder kafferepet, podden som ni alla väntar på. I alla fall de flesta eftersom att alla inte har hört den än. Vad är då kafferepet? Det är en podd med mig, Nissa Hallberg, med mitt framför mig idag,
Albin Sårman Olsson.
Hallå, hallå!
Och på länk då hon har ett immunförsvar sämre än Marcus Johansson. Johan Hurtigvagrells fru. Johanna Hurtigvagrell.
Vad bra du är.
Jag är så dålig idag.
Fan, vilken jävla maktexercis så här i början.
Nej, nej, det var, alltså, det blev jättefel. Förlåt.
Alltså, i Nisses försvar här då, om det finns något, så heter ni faktiskt Johan och Johanna.
Ja. Nej, men vi heter jättelikt. Det är på oss. Men härskartekniken, den får ligga på dig.
Ja, jag ber om ursäkt. Hej Johanna.
Hej. Nej, men alltså, jag är ju negativ. Jag fick negativt provsvar på covid, men en förkylning, ja, det har jag åkt på.
Du får alltid det 10 minuter innan vi börjar spela in också.
I know. Men det är helt sjukt. Jag gjorde provet igår på eftermiddagen och så vaknade jag till att jag hade fått svaret. Det får man applådera.
Ja, det är faktiskt. Ja, det är vet du vad de ska få av oss sjukvårdspersonalen? Idag applåderar vi 16:00 tycker jag. 16:00 går alla ut på sina balkonger.
Och sen ska vi inte kämpa för att de ska ha kvar sina jobb.
Och inte högre.
Nej, men det är inte sjukvårdspersonalen, det är ju BMAs. Vi ska säga tack. Jaha. Till. Det är sådana biomedicinska analytiker. Tack alla sådana.
Ja. Okej, så inte tack till sjukvården.
Nej. Inte ett skit.
De har ju låtit det här pandemin löpa på i över ett år nu.
Stoppa den någon jävla gång.
Jag vill inte säga att det är, jag är glad, men jag såg att det var fullt på IVA i Norge.
Ja.
Jag såg det bara.
Det är alltid en tröst.
Mm. Det är så hemskt att det är det. Hörrni, ska vi bara gå igenom snabbt vad är det vi gör här?
Ja,
jag gör det. Mm. Vi läser upp läsarnas historier. Ni skickar in till våran mail som är... jag har fått en
stroke. Kafferepet.
Underproduktion.se. Ja, kafferepet@underproduktion.se. Dit skickar in historier, berättelser, skrönor, sanningar om kanske en person från er hembygd, brandbilsjanne som bodde i en buske och bara åt kaniner.
Exakt.
Sådana som finns i alla.
Ja.
Och fattar ni inte riktigt vad vi menar, så finns det ju massa avsnitt innan ni kan lyssna in så ni förstår.
Mm. Och jag skulle säga att ni har alltid varit väldigt bra. Ni har varit duktiga på att skicka in väldigt bra historier. Men det senaste tycker jag ni verkligen har... Ja, det är otroligt hög nivå nu alltså.
Vi har klivit ifrån det snaskiga snusket lite och gått in på det mer kulturella och djupet.
Eller något.
Vi hade väldigt fina historier. Vi blev liksom överraskade när det kom och så skedde på sig och det var bara sperma. Alltså,
jo, men jag tror man måste ta sig igenom den liksom väggen, den, vad heter det, den pölen av sperma och bajs för att liksom komma fram till de riktigt
fin morden.
Så är det nog.
Men lite sånt behövs för att det ska hållas,
man ska hålla sig på tårna. Ja, det är liksom kroppens curry.
Nej.
Fan, vad äckligt sagt.
Ja, det var äckligt sagt.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, det var äckligt.
Första jag hört.
Men kom ihåg vem som sa det först.
Ja, det var
den är min. Den är min, den tar jag.
Den ska ingen ta från dig. Det kan jag lova. Tack.
De har testat den i ett år på stand-up-scener. Ingen skratt och tänker man, men det var liksom, det var kul i huvudet.
Kroppens curry. Folk bara behöver gå därifrån lite tidigare.
Om man bara hade kunnat skämta om min fetma. Och då har vi alltså tre historier var som vi får fixade av våran kära redaktör Malva.
Mm.
Som korreläser och kanske byter ut något namn så att det inte är... Så vi slipper ha en utgivare.
Precis, ja.
Vi vill inte hänga ut det, så namn och sånt byts.
Vi ligger gärna precis på gränsen till förtal, men inte över gränsen. Nej. För vi, jag tror alla vi, i alla fall, jag och Nisse känner i alla fall, är fegisar egentligen. Hade det kommit igen att man får hem ett brev från, du ska infinna dig på ett förhör, då är det ångest. Jag vet inte hur du är, Johanna, med det. Du,
nej, men alltså, jag är inte ens en fegis. Alltså, såhär, för ni låtsas ju ändå vara lite så whatever-iga. Jag har ju inte ens, jag håller inte ens upp den chimären.
Nej,
jag backar direkt.
Ja. Alltså, vet du, jag fick som en liten kniv i hjärtat av ångest när han sa förhör. Då kändes tänk om jag råkar liksom gola lite.
Ja. Men jag har ändå varit uppe i rätten 2-3 gånger.
Jag också.
Hur många gånger har du varit uppe i rätten, Nisse?
3.
Ja, jag är uppe på 0 hittills då.
Ja.
Men så då är vi ändå lite... Men alltså, jag vill ändå ha det sagt, för jag kände så här, okej, jag blev så himla mycket med sen när jag sa att jag inte ens håller upp i skymären. Så jag vill ändå få in den.
Var, fick du också domaren att slå med klubban i bänken och säga att du var dömd?
Nej, jag var aldrig den
hon har, som hon har vittnat, hon är golare. Hon har varit där och golat.
Anledningen till att jag var i rätten var Johanna. Det var han. Det var han.
Jag såg knäket. Det var jag.
Och jag kände doften av det. Nej, men vi drar igång där. Och förra veckan, då ruckade vi lite på. För att jag, det var som att jag var min egen klubbägare. Och satt mig själv sist varje gång.
Just det.
Så att förra veckan började Albin. Och idag så börjar då jag.
Härligt.
Spännande. Sen är det Johanna. Och sen, då ska jag ta upp. Det så, jag tycker det är så lyxigt att vi får liksom. Vi får Google Docs. Det tycker jag är väldigt snyggt.
Och det känns som att man är med i framtiden då.
Ja, så står ens namn högst upp. Nisse i en sån här fet stil.
Ett försättsblad liksom.
Åh gud.
Yes. Nu åker vi.
För de som har följt med från början så kommer det här en liten tillbakablick. Eller en annan sida av myntet.
Och tänk om det är någon som går i försvar. Hallå, jag säljer jordgubbar i Norrköping. Nu ska jag berätta hur det egentligen gick till.
Har ni mer då?
Ja.
Story nummer ett. Pertens grannar.
Oho, men snabb recap. Vem var Perten?
Perten var han som drack... som Nisse trodde drack...
Ja, men det visade sig att det var ketamin han hade druckit.
Ah, okay. men i historien fick var det sånt man avlivar djur med.
Ja,
som
ja, det kan man nog också göra om man har för mycket.
Ja, det är sant.
Det borde man kunna göra. Så det är alltså Pertens grannar, den fantasifulla idrottan. Otroligt, som Bert och badbrudarna.
Jag sticker in här lite då innan du börjar, Nisse, med att på podstore.se kan man köpa en Perten t-shirt som jag tycker är väldigt snygg.
Ja.
Som Dresser _ 1887, eller Kigge då, har gjort, alltså en lyssnare, har gjort lite olika designs. Så gå in på podstore.se så kan man köpa t-shirtar och tygpåsar och muggar och sånt med...
Ja, det är alltså merch.
Avsnittsmerch.
Ja, avsnittsmerch.
Riktigt mäktigt.
Avsnittsmerch. Det är fan... Och det är Albin Olsson, han är med och drar det där. Jag och Johanna, vi gör inte ett skit.
Nej, ni gör inte ens.
Nej, men vi delar på pengarna.
Men jag gillar
det
mycket.
Men nu kommer det.
Ja.
Story nummer ett. Pertens grannar. Den fantasifulla idrottan. Jag är född och uppvuxen i Motala. Och blev inte helt förvånad när jag fick höra historien om Perten och hästavlivningsmedlet. Inom citationstecken, hjälten med mjälten, avsnitt 5. Otroligt. Men när nu den storyn redan är berättad så tänkte jag istället berätta om några av de människor som bor på samma boende som Perten.
Mm.
Boende. Det är, också, det är så många fyllon på samma våning så att det kallas för boende.
Det är bara ett sånt landshövdingshus.
Ja,
med lite fyllon.
Jag är uppväxt i en lägenhet som har balkong med en god utsikt över detta stödboende som består av två lägenhetshus. Genom åren så har originalen avlöst varandra och det har ibland bjudits på god underhållning att sitta på balkongen och följa de olika karaktärer och incidenter som utspelat sig. Jag tänkte ta upp några av de saker vi har fått uppleva genom åren, såväl personer som incidenter. Detta portionerat ut till en serie som jag valt att kalla Pertens grannar.
Perfekt.
Låt oss träffa den första grannen, ja.
Det är som en novellsamling.
Ja, jag vet. Om man får in ett per avsnitt då. Och att han gör det som en följetong, eller hon. Låt oss träffa den första grannen. Den fantasifulla idrottan. Och jag älskar. Under 90-talet så bodde det en herre i huset som av allt att döma älskade sport. Denna slutsatsen kunde vi dra för att han varje gång han var utomhus så såg han till att utöva de sporter han älskade. Alltid någon. Att han gick ut med en diskus, en varpa, ett spjut, en häck och en curlingsten.
Han gick igenom alla varje gång.
Han klädde sig märkligt efter väder. Lättklädd på vintern och påpälsad på sommaren.
Att han ska bränna mer då, eller?
Ja, det är som en Biggest Loser när han springer runt i sopsäckar.
Ja.
Sporter som 100 meter häck, marklyft, längdhopp och spjutkastning utövades på gatan utanför huset med enbart fantasin som redskap.
Han hade inte häckar då, antar jag.
Nej, fantasin var hans häck.
Men är det, vet jag, tycker... det är en man?
Jag tar det. Alltså, nu, jag tar det för givet att det här är.
Jo, men i så fall är det ju 110
meter. Han klädde sig märkligt.
Om man ska vara petig. Så det verkar vara en kvinna.
Nej, det stod ju han. Men han kan inte, han har inte koll på reglerna.
Nej, okej. Okay.
Men jag tycker också att den starkaste bilden är att han övar spjut utan spjut.
Ja. Jag kan tänka mig att han är jävligt bra.
Och ja, att fan vad långt de kommer.
Hoppa längdhopp utan som sandgrop. Bara där på asfalten.
Jo, men aldrig övertramp på andra sidan. Alltså, om kör man med fantasin så har man lite försprång.
Jo, och, men han har också fruktansvärt ont i sandskotan.
Ja, det är sant.
Som barn var jag livrädd för denne man. Ett problem med att han sportade i sin egen värld var att han inte tog någon som helst hänsyn till något utanför den världen.
Så han kastade sitt fantasispjut även om det var en barnfamilj.
Ja, så satt
de
och skrek så. Vad månade man inte kliva över linjen? Det hände ibland att man kom cyklandes med cykelbanan och såg att han stod startredo för 100 meters lopp en bit framför dig. Blickstilla. Väntades på startskottet. Helt plötsligt ljöd startskottet i hans eget huvud, får jag anta, för jag hörde ingenting. Och så började han springa så snabbt han bara kunde rakt emot den. Oh. Och när jag säger rakt emot den så menar jag det. Girade du inte åt sidan med cykeln så fick du acceptera att agera målsnöre.
Oj!
Åh, oh, gud!
Gud, vad det är liksom bara hans värld som finns.
Ja. Ja, men liksom, det är som en streaker på en fotbollsmatch. Ja.
Det är som att han har en sån här, han spelar track and field med virtual reality glasögon.
Ja, det bara... men det är spriten som är hans goggles. Under en fisketur under våren på tidigt 2000-tal så bestämde sig idrottaren för att slå världsrekord i 50 meter fjäril.
Han väljer alltså fjäril.
Han gick upp, åt sin gröt och bara...
Det är så jävla svårt att simma fjäril, simma så.
Åh gud, inte för honom.
Nej, nej, nej.
I hans värld så kan man simma som han gör. Förutom den påtagliga kylan så var ett annat problem att han dessvärre inte hade bemästrat det där med simning.
Nej.
Det hela resulterade tragiskt i att idrottaren inte överlevde denna simtävling.
Nej. Okej, då, nu skäms jag för att jag skrattade så mycket. Men också, vilket ovärdigt slut, just att det var också fjärilsim.
Ja,
det hade sett
att han slog istället rekord.
Jag tror också att det är lätt att förväxla en person som drunknar med en person som försöker simma fjäril.
Ja, just det. Det kan
nej,
det vara.
Det är bara fjäril. Låt han hålla på.
Jag tänker att han istället, man får ändå igenom att han slog något slags rekord i fridyk då.
Ja.
Ja. Men, jag tar det. Jag inte,
he died doing what he loved.
Men det är det som, det resulterar tragiskt i att idrottaren inte överlevde denna simtävling. Men vi får åtminstone anta att han kastade in handduken medan han gjorde det han älskade.
Ah. Ja.
Stay tuned för fler personer ur serien.
Åh gud, Pertens jag grannar. Ryser. Vilket upplägg alltså. Ah,
Pertens grannar. Vad fan, det är en person som bara ger oss en ny podd.
Ja, gud, ja. Verkligen.
Verkligen en spin-off-serie.
Och gud, jag fick också lite sådana rysningar.
Vilken sitcom vi kommer leverera här.
Ja.
Och du vet, man vet ju att den här personen kommer bara, okej, nu har jag slut. Nu får jag börja liksom skapa min egen pattern.
Det skriver han så här bra, hon, han. Så då är det fritt fram. Hitta på du. Det här är kanon.
För att vi kommer, jag kommer ändå alltid tro.
Du tror verkligen läst.
Och jag kommer verkligen tro på allt jag läser.
Vilken ordning har vi kvar nu, Nisse?
Nu är det alltså efter så är det hon som inte är här. Johanna Hurtig-Wagren.
Mm. Okay.
Som får läsa story nummer 2.
Woohoo! Okej, okay. Den heter Skam, den som ger sig. Ja. Känns som att det går lite i samma linje som förra.
Okay. Ja, det känns som att det är många historier som hade kunnat heta Skam, den som ger sig. Ja. Alltså.
Okej. Andra året i grundskolan. Min klasskompis Camilla var den vackra, populära tjejen som alla flockades kring. Från tidig ålder var Lauge i mig. Okej. Lauge i min klass tydlig med att han var kär i Camilla. Ofta ropade han ut det som han försökte paxa henne. Det här känner man igen lite. Det var som en grej.
Det är lite man... som så. Jag är Brolin. Ja. Jag är kär i Camilla.
Ja. Så då är det min. Tack, tack. Det hade blivit dags för simlektioner. Läraren hade kommit på den briljanta idén och frågade oss elever om vem som kunde simma eller inte. De som kunde fick ställa sig till höger och de som inte kunde till vänster. För alla vet ju hur sanningsenliga och fyllda med självinsikt 8-åringar är.
Ja,
Camilla kunde simma och ställa sig till höger, vilket resulterade i att även Lauge ställde sig till höger. Men jag älskar att det kanske är att de bodde i Skåne och så hette han egentligen Lauge, men det blev Lauge. Eller typ Småland, det räcker. Ja, ja.
Nej, men det är också så att när Lauge inte förstår det. När man paxat, då kan man, han är ju paxat.
Ja, han behöver
gå hem. Ja, ja. Det är kingpax.
Du har gjort det. Ja.
Ja.
Okej, vilket resulterade i att även Lauge ställde sig till höger, trots bristande simkunskaper. Vi som redan kunde simma fick hoppa rakt ner i bassängen med 3 meters djup. Lauge sjönk som en sten. Och var nära på att stryka med. Det var verkligen jättelikt för, liksom, det var mycket liknande. Okay. Lauge sjönk som en sten och var nära på att stryka med den dagen. Detta imponerade inte på Camilla. Åren gick, men Lauges åtrå hängde kvar. Det blev dags för disco i gympasalen när vi gick i sexan. Detta inträffade på hösten, så trots att det förmodligen höll på mellan 17 till 20 så var det mörkt ute. Vid denna tid hade de flesta av oss börjat smygtitta på skräckisar och den klassiska att gömma sig in till killen man tyckte om när man blev rädd. Aha, gömma sig in till killen man tyckte om när man blev rädd. Mm. Användes flitigt. Det tänkte Lauge dra nytta av. Han besöt sig därför för att gömma sig bakom ett träd med sin brors softgun på.
Fan, Lauge!
Det är okay. Verkligen en idiotlogik.
Jag försöker få ihop det här. De hade börjat tjuvkolla på skräckisar och anamma att man gömmer sig bredvid killen man tycker om. Mm. Lauge gjorde också det genom att gömma sig på ett träd med en pistol.
Ja, men det är också svårt hur han hade liksom ingen medhjälpare. Han borde ju haft någon annan som höll i pistolen och ställa sig jämte Camilla när han hoppar fram.
Men han missade men på att det är liksom inte mördaren man gosar upp med. Nej. Det är killen som inte
han trodde att det var den man är rädd för man gömmer sig.
Jag menar på att säga, men skam den som ger sig. Och det heter ju faktiskt historien. Man vill säga det hela tiden.
Så sant. Okay. Han beslöt sig därför för att gömma sig bakom ett träd med sin brors softgun på skolgården med missionen om att skjuta på oss bakom sitt gömställe. Skrämma oss tjejer från vettet för att sen vara den trygga, tröstande killen för Camilla. Varför många killar och mäns resonemang är helt intelligensbefriade kan jag inte svara på. Inte jag heller.
Det kan jag göra. Jag relaterar med Lauge.
Ja, men alla har skjutit någon man älskar någon.
Åh gud, jag tror det sitter i kepsen. Hur som helst.
Ja, okay. Vänta nu Johanna, det inte du vet att vi båda sitter i keps.
Just det.
Jo, båda har kepsar på sig.
Jag ser bara Albin och... Ja. Det är keps. Ja. Lauge hade dock ingen erfarenhet av att skjuta med en softgun. Och när han började skjuta så träffade tyvärr kulan i Camillas glasögon. Det ena glaset gick sönder. Och Camilla ramlade även på kuppen och slog sig illa. Lauge blev så rädd över situationen att han kom framspringande och frågade läget. Och därmed också avslöjade sig själv. Samt fick en veckas avstängning från skolan. Inte heller denna gång lyckades han vinna Camillas hjärta. Men skam... Den som ger sig.
Men, för nu börjar de bli lite obehagligt gamla också va? Nu var de 12.
Ja,
nu börjar de verkligen 36. Bli på gränsen. Okay. Efter sommarlovet valde Lauge en annan strategi. Han började bli ihop med så många han kunde för att göra Camilla avundsjuk. Detta var möjligt eftersom många tjejer var nyfikna på att vara ihop. Och många killar fortfarande tyckte det var äckligt att ens hålla i hand. Ja, men jag är fel, ja. Tjejerna blev sugna på det tidigare. Okej. Denna strategi skulle visa sig vara spot on. Det gick inte länge förrän Camilla började visa Lauge uppmärksamhet och slutligen fick Lauge till en hemmadejt.
Oh yes.
Lauges föräldrar ska ha reagerat på att Camilla hade kommit med hem och eftersom det låg i luften att träffen var romantisk ska Lauges mamma inom kort ha öppnat dörren och till sin stora fasa hitta dem hånglandes på rummet varpå mamman skriker: men sluta genast, ni är ju kusiner. Nej, vad äckligt det här blev. Okej.
Nej, men vad fan, det har ju de vetat om hela tiden.
Jag ska fortsätta.
Det får
då.
Man anta, ja.
Ja, men jag vet inte, det kanske kommer en förklaring. Det var nämligen så att Lauge hade en farbror, Camillas pappa. Han aldrig hade hört talas om på grund av ett stort gräl innan Lauge kom till världen. De två bröderna var så fly förbannade på varandra att de inte ens hälsade i mataffären. Således hade Lauge och Camilla aldrig vetat om deras släktskap och inga barn i byn heller. Men lärarna och alla andra vuxna i byn som hade missat eller missuppfattat alla Lauges tafatta försök att förföra Camilla genom livet var nu övertygade att kusinerna hade blivit djupt förälskade. I fruktan för skam och inavel fick Lauge byta till parallellklassen för säkerhets skull.
Gud, vilken skilda världar historia.
Ja, gud ja.
Jag hejar lite på Lauge nu.
Ja, för fan. Och Camilla.
Gud, ja. Det blev ändå slutet på Lauge och Camillas... Va?
Nej, jag... Han sa glasögonorm att han inte höll på Camilla.
Det blev ändå slutet på Lauge och Camillas långa kärleksdrama. Men som tur var resulterade det även i att Lauges förföringstekniker avintensifierades med denna erfarenhet i ballasten. De lever bägge lyckligt idag i varsitt förhållande. Men vet ni en grej som jag lärde mig av min andra obehagliga podd? Vad blir det för mord?
Nej.
Som Elinor kollade upp.
Din andra obehagliga? Tycker du att det här är väl obehaglig?
Jag menar, min andra obehagliga podd.
Ja. Okay.
Vad heter det? Nej, men att tydligen så är det så att vi har något här inbyggt. Så om man inte träffar någon man är släkt med när man, alltså man liksom separerat för födseln och träffas senare i livet, så är det en så här naturlig respons att bli jätteattraherad av den personen sexuellt. Så det är not unheard of.
Okej.
Okay. Så det måste vara det Lauge upplevde jätteintensivt från det han var 8. Stackars.
Så du menar att, Annie, alltså att jag är kär fortfarande är för att vi antagligen är släkt?
Ja, just det. Men är det till och med om man inte vet om att man är släkt?
Ja. Men även då när man vet om, när man får reda på det släpper ju inte liksom. Utan det är så en fysisk grej.
Så Lauge går förmodligen runt fortfarande nu och är liksom jättekär.
Det kan ju också gå över. Alltså jag säger bara att det inte behöver gå över. Men...
Nej. Nej, men om man är ihop med Lauge tycker jag man ska hålla lite koll på honom.
Ja.
Jag tar ett återfall när som helst.
Men fy fan, vilka två inledande stories.
Ja, superverkligen.
Verkligen. Okej, men nu är det Albin.
Ja. Historie nummer 3, Albin Zorman Olsson.
Breaking Bond.
Wow.
Breaking Bonde.
Den lovade mycket, den historien.
Ja. Det måste vara Breaking Bonde.
Varför då? Den heter ju Breaking Bond.
Jo, men det är med ett E på slutet.
Alltså, ja, då är det Bonde.
Bond. Ja, men så här bondage. Jag tänkte fel.
Vi får se.
Vi läser ju upp de här historierna. Vi har inte läst dem innan podden. Så det
ska du säga vad vi gör då? Vi läser dem.
Ah, visst. Breaking Bonde måste det ju vara såklart. Man fattar ju vart det är på väg. Ungefär. Ja. Här kommer det i alla fall. I den lilla orten där jag växte upp utanför Göteborg fanns en skola som alla samhällets barn gick i. I min klass från 5:an och uppåt gick det en kille som hette Fredrik. Men då Fredriks familj ägde en bondgård en mil utanför kom han att kallas Bonna Fredde. Han var en karaktär redan då från 13 års ålder. 13 är man det i 5:an? Ah, skitsamma.
Han kan ha gått om ett år.
Ja, det kan han.
Eller 2.
Han hade alltid oavsett säsong sin mörkblå och slitna Volvo-keps på sig. En sliten bombajacka. Och led av extrem glosögdhet som Marty Feldman skulle verka ha okej syn i jämförelse.
Det ser ut som att man har tryckt in 2 pingisbollar och målat pupillerna vad man ville.
Jag känner igen referensen Feldman, men vem är det? Jag kan inte placera Marty Feldman. Är det Tillbaka till framtiden? Nej.
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 Nej, Marty Feldman, vad fan är det, vad ska man säga för filmer som Marty Feldman är? Alltså, är jag dum i huvudet om jag säger att han är Igor i det våras för Frankenstein?
Ah.
Är det Marty Feldman?
Det är det nog, va?
Ja, det tror jag.
Alltså, han ser ut som att det är någon har tecknat honom nästan.
Det är lite som sångaren i Popsicle, fast också det är, ögonen går hej.
Hej,
jag fattar, för beskrivningen fram till glosögdheten vill jag säga, det var en helt vanlig bonde, va? Keps och bombjacka. Blå Volvo och keps och bombjacka.
Ja, så är det ju. Fast kanske mer frista jacka i och för sig, ska jag säga. Jag som är ifrån den trakten. Att bombjacka är ändå lite ett politiskt statement också. Och i alla fall.
Han var även med Glöm inte kamelerna. En stor film som den.
När alla andra skaffade moped och skoter hade Bonna Fredde kört en solblekt röd Volvo 240 EPA i 2 år.
Klart han hade.
Inte länge efter... Ja, verkligen. Mm. Inte länge efter det introducerade han alla oss andra till starksprit genom att han hade med sig en flaska Jeltsin och en kartong apelsinjuice till en klassfest.
Flaska Jeltsin, den franska vodka.
Men det är det det?
Ja. Ja, men alltså jag tycker det är ganska starkt att honom ensam med vodka. Jag trodde du skulle säga mäsk typ från hans jävla garderob eller någonting.
Det här gillar farsa, mm. Det är screwdriver.
Flaskan hade han tydligen fått utav sin mamma.
Oj.
Så att hon skulle veta vad han dricker, den gamla
klassiken. Ja, det är så jävla men, dålig förälder,
men,
ursäkt.
Ja, men alltså också så här, då vet jag att du dricker stark sprit. Inte ja, så här, ja, du får några folköl, utan... Ja. Men då vet jag att du dricker något som är ja, liksom ja. Status.
Det här det behöver ju inte elda på en sked för att se om det är bra grejer, för det här är bra grejer.
Ja. Men det här är väl i hembränt tiden.
Ja, jag kan tänka mig det.
Mm. Det är ett screwdriver, det var mammas favorit när jag var ung, vet du. Mm.
När jag väntade, hade det i magen, bubbis.
Det har du fått med bröstmjölken, ja. Flaskan hade han tydligen fått av sin mamma, då, som jag sa. Tror dessutom vid det laget att han redan hade snusat i flera år. Man blev inte förvånad då han strax innan skolrasterna var slut rullade ihop en prilla, Göteborgs rapé, lös, stor som sin egen tumme och körde in rätt upp i överläppen. Ni kanske vid det här laget har lite pejl på vad Bonna Fredde var för person. Han var ett ensambarn och mammans syn på barnuppfostran var ytterst begränsad. Hon lät honom göra mer eller mindre vad han ville. När han var 16 år hade Fredrik en egen stuga på den dåligt skötta bondgården alldeles för sig själv och fyllde tomten med gamla skrotbilar som han brukade meka med. Mamman gick på bidrag och brukade sitta på den lokala pizzerian som hade rättigheter på dagarna och dricka. Och verkade inte lägga så mycket uppmärksamhet på sin tonårsson som förutsättningar till trots verkar klara sig rätt bra själv.
Ja, jag måste grannan, säga, alltså, ja. Om man tänker att han också har en sugig morsa så är han ju liksom kingen.
Ja, ja. Men också, den, alltså jag tror inte att han borstar tänder innan han går och lägger sig och kanske duschar.
Nej, men det...
Det kan man inte ställa krav på om ingen lär honom det heller.
Nej.
Nej, men man kan...
Men han vet hur man gör rent en förgasare.
Ja.
Ja.
Så. Grannarna reagerade även på hur mycket, citat, nya skrotbilar som hamnade på tomten hela tiden. Och någon bestämde sig för att göra en orosanmälan på mamman. Något som mamman tydligen hade ignorerat. För det slutade med att kommunen bestämde sig för att göra ett hembesök. När socialtjänsten kom dit uppdagades det att mor och son hade varit väldigt företagsamma. I gårdens gamla hönshus fann man en hembränningsapparat samt kartonger fulla med glasflaskor av märket Jeltsin. Så man vet vad han dricker.
Åh gud, hon litar inte på köp och sprit. Hon gör det bättre själv.
Ja visst, hon kunde ha gjort länge. Litat på fransmännen, de kan ha sett till vin. Den lilla familjen hade bedrivit en egen liten spritverksamhet utifrån hönshuset där de hade bränt eget och Bonna Fredde hade sedan åkt till Stig Center. Albin känner säkert till det ställe. Oh ja, pallen som vi kallar det. Där man kan köpa, det är en sån lastbilsparker, liksom lastbilstopp.
Ja, det var där man köpte smuggel.
Jajamän. Där har jag hängt mycket och sprungit från polisen.
Du kanske har druckit Jeltsin?
Ja, det har jag för mig att det var ofta det man drack. Eller liksom,
ja, men du kanske har druckit liksom the original alltså, Jeltsin.
Men grejen är att jag har aldrig träffat en, jag har aldrig köpt av en svensk tror jag, utan det var alltid liksom en polsk lastbilschaufför som...
Men tänk om han sålde tillbaks.
Ja, i och för sig. Han åker dit och säljer till polsk lastbilschaufförer. <Yeah. laughs>
Kill the trees. Ja, men
de åker dit, de åker inte till liksom Travemünde för att köpa bärs, de åker dit.
Ja, det är lite billigare. Han har i alla fall åkt dit då och sålt vidare till törstiga tonåringar som ville köpa svart sprit till en billig peng. Både mor och son åkte in, men i och med att Bonafredde inte hade hunnit fylla 18 när det hände åkte han in på kortare tid i en sluten ungdomsvård. När han kom ut ett år senare satt mamman fortfarande inne, men i och med att han hade hunnit bli myndig på insidan fick han flytta tillbaka in på gården igen där han skötte sitt liv som om ingenting hade hänt. Jag hade flyttat in till Göteborg vid det laget, men man träffade honom ibland på det lokala Hemköpet när man hälsade på föräldrarna där ute. Där han fick en deltidsanställning av ren sympati från chefen som kände medlidande för hans situation. Tydligen blev han inte rik på detta, för 2 år senare åkte han fast igen. Och anledningen? Han hade tydligen gått in i hönshuset där hembränningsapparaten hade stått och tänkt: här kan man göra business. Och börjat införskaffa utrustning samt påbörja tillverkning utav metamfetamin på samma ställe. Denna gången tog det inte lika lång tid innan polisen uppmärksammade honom, för han hade tydligen bett om råd på Flashback hur han skulle gå tillväga då hans första batcher var lite halvdanna. I förundersökningsprotokollet kunde man läsa ett förhör med Bonafredde som gjordes efter att han hade erkänt. Samtidigt som han hade suttit på ungdomsanstalten hade Breaking Bad gått på tv, så han hade blivit lite inspirerad. Och det verkade som en bra idé att dra in lite extra pengar. Vet inte hur många år han satt den här gången, men han är ute nu i alla fall. Och denna gången verkar han lagt åtminstone sin egen produktivitet på hyllan. Hans mamma har tyvärr gått bort, så nu är det Fredrik själv som bor på gården. Alla hans kunskaper om bilar har tydligen lönat sig, för han bedriver nu med en helt okej mekanikerverksamhet utifrån sitt hem. Förkärlek till rusmedel förekommer fortfarande, om än bara gräs, vilket han luktar rätt mycket när han är ute och reparerar folks bilar. Han verkar till trots vara rätt nöjd med sitt liv för tillfället. Senast jag hörde från de yngre i min släkt är att han har skaffat katt. Så nu har tydligen Bonafredde förvandlats till ortens egna Hundar Pettson.
Men alltså, jag måste säga att det känns som en sån jävla solskenshistoria. Jag är jätteglad.
Ja, jag är mig glad.
Den var på väg
Hundar åt Pettson, ett hemskt. Fantastiskt.
Ja. Verkligen. Ja, det är otroligt. Fan vad jag känner igen så mycket. Det känns som att det är liksom... Är det här inte något ovanligt?
Nej, men alltså, så här, det är Freddes försvar. Så här, de som tycker att han luktar gräs, det är bara fördomar. Han röker ingen gräs. Låt han vara. Han har zonat sina brott. Jaha. Han mäckar. Han kanske luktar nyklippt gräsmatta. Jaha. Det är det ni känner fel.
Och det kan vara lika gärna vara
oregano. Låt han hålla på där ute i slutet.
Ja.
Så, fan vad glad jag blev.
Ja, det var
gillar honom jättemycket.
Ja.
Det är dit man ska åka och fixa sin bil.
Det är så jävla dumt att de får titta på Breaking Bad på en ungdomsanstalt.
Otroligt.
Är det inte det?
Jo.
Jag vet inte, jag försökte komma på någon liknelse, men jag sket i det. För att det hade
det
varit
var ändå
att...
det mest Annika Strandhällska du har sagt, tror jag.
Ja, tack.
Faktiskt.
Ska jag säga tack?
Ja, jag de får säkert lyssna kanske på We Are Satan's People också.
Vasp! Åh, gud. Ja, fy fan.
Men nu får jag bara hämta något att dricka så kan vi fortsätta.
Gör det.
Ja, absolut.
Hur går det med... Nu är det du, Nisse, va?
Ja, det är jag. Mm. Var det du frågade hur det gick för mig? Hur går det?
Har du internet framme, Nisse?
Hur går det? Har du någon liten macka då?
Nej, men jag åt en trekantsmacka innan, men kastade topparna på brödet. Ännu ingen majo på dem. Bara torftigt. Ja, vi har 3 stycken starka inledningssäsonger.
Verkligen.
Droppade bilder i huvudet. Mm. Inga fekalier hittills.
Jag kände direkt att jag... Alltså, det kan ju lika gärna vara liksom södra om Göteborg, men det känns så jävla mycket som att jag skulle kunna lista ut vem den här Bonafred är.
Ja, men det tror jag, det skulle inte jag vilja göra om jag var du.
Ja, men jag skulle köpa bil. Kanske behöver någon som mekar med bilen.
Ja, du behöver verkligen söka upp honom då, för han verkar vara den mest företagsamma, bästa människan jag har hört talas om.
Ja.
Mm. Gillar honom mycket.
Så länge han inte går in i hönshuset på ett tag. För då kanske bilen inte är klar. Historia nummer 4 då.
Men vad är oddsen att han kanske odlar lite,
nej, det där,
lite örter?
Nu tycker jag vi ska skydda.
Att han har en örtaträdgård.
Lite, ja, rosmarin och lite. Och sånt.
Vadå, marijuana eller?
Nej!
Cannabis? Är det det ni?
Sluta med ditt golande nu, Anna.
Jag försöker skydda Bonafredan.
Ja, det sitter i själen på mig.
Historia nummer 4. Tvättbjörnen.
Otroligt.
Ja, ja tack.
I en mellanstor stad längre upp i landet för cirka 10 år sedan befinner sig ett kompisgäng i åldrarna 23-30. Det var precis. De bestämmer sig för att åka till Stockholm över en helg då de vill festa och ha kul. Alla 8 personer ska bo på samma hotell i stan och det är lördag kväll och de har festat under dagen som gått och det börjar nu bli dags att gå ut igen. Och då körde en liten dagsis.
Mm. Mm. Unna sig.
Då vill man inte, då måste man ju gasa eller bara gå och duna.
Ja, så är det.
Man går inte hem och sover, alltså gubb.
Nej, ta inte en kvart där.
Nej.
Nej, men, vet ni vad? När det är dagsfylla, då är det just dagsfylla. Då tar man en dagsfylla och sen går man hem och lägger sig tidigt.
Ja.
Mm. Det är själva grejen. Det kommer aldrig bli roligare. Det kommer aldrig bli roligare än vad det var mitt på dagen.
Nej, det blir aldrig roligare. Det är som man är på nyårsmiddag och sen efter 12-slaget, då går man till en fest. Nej, ja. Sitt kvar vid middag.
Men det är ju å andra sidan, de kanske har travelers high. Alltså när man är på Grankan, då klarar man ju av att supa på dagen och fortsätta på.
Och mellan 23 och 30 också, då man inte börjar bli bakfull.
Nej. Ja, det är sant. Det är sant.
Några i gänget har gått ut i förväg medan en kille vi kan kalla för Fredrik.
Oj då.
Säg inte att han är bonde nu. Är kvar på hotellet med 2 till som ska göra sig i ordning. De andra 2 ringer till Fredrik men får ingen svar. De bestämmer sig sen för att knacka på hos Fredrik men ingen öppnar. Eftersom resten av gänget redan gått i förväg och väntade så bestämde sig de 2 personerna för att möta upp gänget eftersom att Fredrik visste vart de skulle. När hela gänget utom Fredrik sitter samlade så börjar det ringa flera gånger på en av telefonerna. Det är Fredrik som ringer och de sagar och frågar vart han är. Fredrik förklarar att de måste komma till hotellet men de säger att de sitter och väntar och att han ska komma dit. De lägger sedan på. Det är väldigt mycket dom här. Det ringer igen och det är Fredrik på nytt. Han är väldigt otålig och skriker: ni måste komma! Jag har fångat ett tvättbjörn!
Alltså, det är för himla... Alltså, det är så himla Norrland. Eller, de har kommit från Norrland. Alltså, Norrland är så...
Men, jag vet, liksom, min dialekt vet inte vad det var nu. Men,
komma upp liksom till Stockholm... Eller komma ner till Stockholm och bara... Jag har fångat en tvättbjörn! Man bara, men vi gör inte det här.
Nej. Det är sånt. Han är väldigt otrolig. Vi måste komma! Måste komma! Han fångade tvättbjörn, ja! Och de säger: men sluta, lägg av, kom hit nu istället. Hur mycket har du druckit egentligen? Gänget lägger på och tycker att han beter sig konstigt. Fredrik ringer igen, men de svarar inte. Fredrik dyker inte upp. Och det kan vara bra att känna till att han inte enbart druckit alkohol. Men det visste inte hans kompisar. Okej, Det kan vara bra att känna till att han inte bara druckit alkohol.
Alltså, det är ju det första kanske... man tänker. Alltså, eller hur? Mm. När någon säger att jag har fångat en tvättbjörn på ett hotell. Då tänker man ju, kanske tagit något litet...
Ja, det sitter en livrädd städerska från... från Myanmar. Efter ett flertal timmar börjar de undra varför Fredrik inte kommer och bestämmer sig för att gå till hotellet och knacka på hans dörr. Fredrik öppnar... och är inte vid sina sinnes fulla bruk.
Den är på toaletten. Jag har fångat en tvättbjörn.
Väser Fredrik. Kompisar hör någon som ropar på hjälp. Inne på toaletten. Och de tar bort stolen som Fredrik satt för handtaget. Och låser upp dörren och möts av en kortväxt person.
Nej, det blev värre. Det blev värre än din städerska.
Det är värre.
Åh, herregud.
Som är hyfsat förbannad och slut efter att ha suttit inlåst i flera timmar i badrummet.
Men är det här liksom ett rejält hot mot kortväxt? Att de liksom alltid riskerar...
En kortväxt i solglasögon, fettbjörn, same shit, different haircut.
Att de är så. Jag säger inte att alla så normalväxta är kidnappare, men jag måste utgå ifrån att de är.
Ja, men jag tror, alltså, det känns som att kortväxta människor kommer liksom inte vara pro-drugs. För de vet att när folk tar droger, då är det mig man ser. Alltså, du vet, då är det jag som är
men, och att
the dragon you're riding.
Som var avsett för barn, det internationella hjälptecknet om man är i fara, att man liksom en knuten hand med tummen in. Aha. Till kortväxta personer också. Om mm. ni ser någon bona Fredde eller någon som kommer. Bara knyt näven och spring.
Fy fan, ja, vad förbannad man skulle bli. Att det kommer någon jävla idiot som är helt hög och bara, du är inte mitt, Björn.
Jag bara, nej, jag är 42 år gammal och jobbar som ekonom. Ja.
Dra åt helvete.
Det visar sig alltså att Fredrik, som varit hög och har gått ner till lobbyn och fått syn på den kortväxte mannen, sprungit fram och släckt upp honom på ryggen i tron om att det var en tvättbjörn. Detta är tyvärr helt sant och vi fick se detta på övervakningsstranden. Och den synen är något av det mest absurda jag sett. Blicken när han slänger sig över mannen.
Men alltså, jag vill ändå föra ett protokoll. Jag tror inte alls han trodde att det var en tvättbjörn.
Det beror helt på. Han är inte bara rökt lite gräs.
Varför tror han att han måste ta tvättbjörnen? Han kan ju tro att det är en tvättbjörn, visst. Men varför måste han ta den? Och låsa in den på toan och sen ringa sina kompisar. Men bara, ni måste
ingen
komma.
Kommer ju tro honom. Det finns inga tvättbjörnar i Sverige. Ingen kommer ju tro honom om han inte visar upp tvättbjörnen för sina kompisar. Eller?
Jag tror definitivt att han har laborerat lite med...
I just think he's a bit of a shit. Alltså på riktigt, jag tror verkligen bara att han är en idiot.
Mm.
Men någonting man kan undra också.
Ja.
Varför var det ingen i lobbyn som sa att det är inget tvättbjörn? Släpp ut en kortväxta mannen från din toalett.
Ursäkta.
Eller så här, vad hände med den kortväxta killen som blev kidnappad nyss? Ska vi göra... Ja. Skitsamma.
Ja. Kan det vara en tvättbjörn? Kanske han sa ju det högt.
Men om det bara var killen som stod i kassan, eller i själva i receptionen. Och vi säger att det är en kortväxt person och en receptionsdisk kanske är runt 1,10 hög. Just say.
Ja.
Men det kanske var... Det kanske också var en sån obemannad... ett sånt hostel.
Åtta grabbar mellan 23 och 30.
Ja. De tar ju inte in på Mornington liksom.
Nej.
Det kan ju också vara att de receptionisten trodde att de var polare och att det kanske är den här jargongen de har mot sin kortväxta kompis.
Det är så typiskt av polare och så här, släpp mig ingen tvättbjörn. Ja. Det hade mycket väl kunnat vara en kompis grej.
Ja.
Svensexa.
Exakt. Då rör jag bara bort honom en gång i timmen. Den här svensexan. Är det jag nu?
Ja. Nej,
det är jag, va? Okej, hörni. Nu är vi back to business. Yeah. Okej, för den här heter... Cam-blottaren.
Vad heter den?
Cam-blottaren.
Alltså som i cam. Har du cam?
Ja, jag hörde camp-lottaren.
Alltså det är en blottare på cam. Så man vet, man kan ju ändå så här... En liten förhoppning finns med att nu blir det inte så fräscht längre.
Just det.
Okej. I Skaraborg gick jag på ett ganska litet gymnasium där det var drygt... Ja! I Skaraborg. Gick jag på ett ganska litet gymnasium där vi var drygt 40 elever per årskull. Mm. Och detta ska handla om två av dessa och en lärare. Vi kallar eleverna Pelle och Kalle och läraren Britta. Pelle och Kalle hade varsin lektion på varsin våning men satt ofta över Skype och hade videosamtal med varandra på sina bärbara datorer. Och när en lärare kom i närheten så tryckte vi på knappar så skärmen blev svart. Varför är det vi plötsligt?
Ja, nu är det
den som skriver antingen Pelle eller Kalle? Och vilken av dem är i sådana fall Peter Brist av?
Pelle, Kalle. Ja, men vilken som helst egentligen.
Okej. Så, när Britta kom in i klassrummet och gick fram till Pelle och skulle prata med honom så gjorde Pelle precis som han gjort många gånger förut och tryckte för att stänga av skärmen. Men vad han inte såg var att han inte hade stängt av skärmen. När Britta kom fram till Pelle så blev hon illröd i ansiktet och utbrast Pelle och gick därifrån. Det som syntes på skärmen var Kalle som hade ställt sig upp och visat kuken för kameran.
Men varför sa hon då Pelle?
Nej, men det var att Pelle sitter och kollar på kukar.
Jaha, okej, nu. Alltså för fan, det är så mycket. Det blev hockeybock i huvudet. Men jag fattar ingenting.
Pelle och Kalle sitter och liksom skypar varann. Och så kommer en lärare och då bara, nej, jag gör det vi ska göra. Stänger ner skärmen. Och så råkade han göra fel, så han gjorde inte det. Och då skulle Kalle späxa visa kuken samtidigt.
Ja. Kalle som väl... det låter mer som... Henrik Nyblom, va?
Ja. Henrik
Nyblom. Att det är en sån jävla späxare.
Kolla, jag
Henrik visar kuken för Petter. Det är det som händer.
Mm. Ja.
Okej. Det som syntes på skärmen var Kalle som hade ställt sig upp och visat kuken för kameran. Han hade ingen aning om att Britta hade kommit in. Britta hade ingen aning om att det var Kalle som hade blottat sig. Hon trodde att Pelle satt och kollade på gayporr. Stämningen mellan Pelle och läraren var ganska stel efter det här.
Ja, ja det var det.
Ja, det var det. Det var det.
Okej.
Men det var en kuk och det var en cam och det var en lärare som skämdes. Det har allt.
Och då är frågan så här, golar man ut Pelle då? Alltså, nej, jag kollar inte på gayporr utan det är min, alltså så här.
Ja, jag hoppas ju att man är så. Det är nog väl ändå bättre att hon tror att jag är bög än att jag berättar för henne att min kompis har begått ett
övergrepp. Jag hade golat direkt. Ja, alltså inte för att jag är alltså, så här, huruvida jag är gay eller inte, utanför av ren panik för att försöka så här, jag sitter inte och kollar på porr.
Nej. Mm.
Utan det här är runkens fel.
Ja, just det, hade du
ja, definitivt.
Jag hade nog hoppats i alla fall, bara, ja, det var jag.
Så. Johanna, du behöver inte svara för att det här hade aldrig hänt mellan två tjejer.
Nej, jag vet, men om vi hade skypat med killarna hade gjort det så hade jag googlat direkt. Men det tror jag redan
ja,
vi vet.
Ja,
men
det, ja, men du, då, ja. Nej.
Men det är lite att man själv alltså i kompisrelationen är det man själv som har gjort bort sig som inte kan trycka ner en jävla Skype-skärm.
Mm. Jag tycker att det ligger på förövaren här.
Lite på förövaren såklart. Men de kanske
men mycket på offret.
Offret. De har väl
man får ju gissa på att Pelle också hade gjort en kukvisning vid något ja. Det, men det måste ju ligga i relationens natur.
Ja, precis.
Jag tror inte att det var så att Pelle kände sig övergreppad på.
Jag bara använde, eftersom att vi sa förövare så sa jag offer. Jag ser inte Kalle som ett offer.
Nej,
Pelle.
Han kan gott ha det.
Alltså, ja, det här är, alltså, det är den kortaste säsongen vi har haft, men jag fattar fortfarande vem som är vem.
Kort och förvirrande.
Nu ska ni få höra om Diaresus Kristus.
Yes, säger Alvin.
Ja, men nu är vi igång, hörrni. Ja.
Nu är vi verkligen.
Diaresus Kristus. Ja.
Det är fan ett kanonnamn. Det säger allt.
Ja, vi behöver inte det. Vi går vidare.
Ja, tar vi nästa. Här kommer en historia från en okänd ort någonstans i bibelbältet i Småland. Som en bekant berättat för mig för många år sedan. Historien handlar om en frikyrklig kille som vi kan kalla för Simon. Och den utspelar sig kring tiden precis efter att filmen Passion of the Christ gått upp på biograferna. Denna film hade piskat igång en orädd väckelsefeeling i de frikyrkliga ungdomsgrupperna i bältet. Kring påsk ville ungdomsgrupperna i Simons pingstkyrka sprida historien om Jesu död och uppståndelse. Detta skulle såklart göras offentligt ut bland de småländska hedningarna som strövade runt på ortens huvudgata. Ett skådespel övades in, en törnekrona tillverkades, fejkblod införskaffades och Simon, som var långhårig, hade fått rollen som Jesus. På dagen för framträdandet var Simon nervös, framförallt i magen.
Ja, men det är lite som premiärnerver.
Ja. Strax innan Simon skulle dömas till döden och korsfästas utanför Linde.
Men alltså det här är så.
Det är så jävla snyggt att det är Linde.
Ja. Nej men alltså det är så det är, för jag har varit tyst va. Det har jag varit. Men jag vill också lägga in att göra något överhuvudtaget med Passion of the Christ som involverar folk. Nej men det är så konstigt. Min konstigaste syn någonsin var när jag pluggade så kom den ut på, det var fortfarande när man hyrde film. Så skulle jag gå och hyra film en kväll och då står en kille ensam. Han har liksom köpt någon liten påse godis och ska bara hem och titta på en film själv. Och så står han och väljer och så till slut ser jag hur han väljer Passion of the Christ. Det är det sjukaste jag har varit med om. Vem gör det?
Jag har inte sett den för att det är det sista jag vill se.
Nej, men verkligen.
Jag har inte heller sett den.
Men det är väl, alltså, jag fattar om man är några stycken som är så här, men det här är ändå en kulturgärning vi ska se, eller vad fan det nu kan vara. Men att stå själv och bara ja, jag vet inte, den här Weekend at Bernie's eller Passion of the Christ ska hitta på när jag är ensam en kväll och ska äta lite plockgodis. Ja, hur som helst, förlåt, nu är vi utanför Lindex och gör en liknande ett liknande val.
Men, har jag, minns jag fel med att det var liksom att det blev någon konstig David Goliat historia med att det var liksom, för den var väldigt så antisemitisk, var det inte det?
Jo. Men den fick jag faktiskt
att det liksom,
jag har inte sett den så jag kan inte svara på den.
Mel Gibson har väl fått enormt med skit för det.
Jo, men jag menar att Mel Gibson blev i det här läget på något vis ändå David då, för att han producerade den själv utan ett stort filmbolag och den blev en sån supersuccé.
Mm. Förstår du? Ja, men sen alltså, blev han väl också hatad eftersom att den ansågs vara väldigt, väldigt antisemitisk.
Ja, men han är väl också hatad för att han går runt och ropar Jews own media och sånt på
ja.
Gatorna.
Ja, det är väl lite det att han är antisemit.
Ja, det ligger ju honom i fatet.
Ja, det är lite så att vara nazist och göra en film om andra världskriget ja. Och försköna tyskarna.
Ja, det finns tillräckligt med filmer som har berättats från andra hållet. Ja. Nu ska jag göra en. Men å andra sidan, fan vad bra dödsvapenfilmen är. Okay. Håller.
Vi är utanför Lindex.
Ja, just det. Strax innan Simon skulle dömas till döden och korsfästas utanför Lindex kände han hur den bubblande syndafloden i magen rörde sig mot pärleporten. Det fanns dock ingen tid att uppsöka en toalett innan skådespelet skulle börja, så Simon fick lov att hålla sig. Då han trodde det mest var av nervositet tänkte han att det kanske skulle gå över. Efter det styltiga men väldigt blodiga skådespelet var paniken ett faktum för Simon. Med glansiga ögon och en krampande ringmuskel sprang han därför direkt mot närmaste toalett. Fortfarande iklädd blodig, fotsida, tunika och törnkrona.
Det är en bra bild.
Ja, verkligen. Väl framme på ett närliggande McDonalds tar Simon snabbt sikte på toaletten. Han sliter upp toalettdörren i samma rörelse som han vänder sig om, drar upp tunikan och rycker ner kalsongerna. Han hinner inte sätta sig ner innan han hukande lösbajsar i knät. På den stackars... på den... Han hinner inte sätta sig ner innan han hukandes lösbajsar i knät på den stackars tjej som redan satt på toalettstolen och som inte låst dörren ordentligt. Vad som hände efter denna bibliska tarmageddon förtäljer inte historien, men mest troligen sådde den i alla fall ordentligt med tvivel i Simons gudstro.
Ja. Och alltså, tänk att hon sitter där och bara kissar. Men ja, men åh gud.
Men och så kommer Jesus Kristus in.
Jesus Kristus.
Men Jesus, är det du?
Men Jesus bara i, man ser en blodig man i tunika som bara ja. Skiter ner.
Om man ser i ögonen redan han öppnar dörren. Han är inte där. Och, jag kan inte säga nej. Stopp. Han är inte här.
Men det var också så fett om han ändå så här show must go on ja. Till att han sitter där på korset ja. 2 minuter senare.
Exakt. Jesus sket mig i knät. Hitta Jesus. Han sket mig i knät.
Och det men det måste vara Jönköping.
Ja. Ja. Ja, eller liksom, ja precis. Ja, det är det säkert. Ja.
Borde vara Jönköping.
Det här får vi fråga våra kollegor från Jönköping, Erik Sporrong eller Karin Sollenberg.
Mm. Ja. Tänk om det var Karin som satt på toa.
Ja, och Erik som sket.
Ja, visst finns det bilder på Erik som långhårig ja, frikyrklig jävel.
Ja, han utstrålar ju inte bra tarmflora.
Nej, men lite också att han jag utgår från att det här är nu bara Erik då som ja. Har skrivit detta. Mm. Att han vet precis hur det krampade. Det känns som att han liksom har förstahandsinformation ja. Om hur det kändes.
Och han är inte rädd för ordvitsar heller.
Nej, det är ju, och å andra sidan, de här ordvitsarna tycker jag fan man kommer undan med.
Ja,
det är
gud ja, de var snygga. Ordvitsar. Riktigt bra. Ja.
Det är inte ordvitsar, utan det är mer att det är någon som... Det är en sann lingvist.
Ja, tarmageddon alltså. Vilket är... jävla starkt skämt.
Ja, fy fan.
Ja, tack för den.
Ja. Ja.
Det här är... skulle jag nästan säga den bästa bajshistorien.
Ja, ja. Och ett bra bevis för det att jag inte klöktes.
Ja, förutom lite.
Ja, men det var bara när jag fick bild att jag tänkte att hon satt där och att liksom hennes kropp skapade en kåsa som höll upp hans skit. Ja, då tog in på det. Ja. För då kommer jag börja klökas.
Ja. Ja.
Min sista story denna fredag
Närka och Polenresan.
Mm.
Låter ju inte ograbbigt.
Nej.
Nej, det låter fantastiskt.
Denna historia utspelar sig på en ort efter Norrlandskusten. Okej, då kan vi ju tänka vilka det kan vara. Det finns väl en fyra större.
Mm.
Ja, eller Umeå eller Luleå.
Åh, Gävle kanske?
Skellefteå.
Ja, vi kanske inte...
Ja, det finns
vi ska inte kalla Gävle för Norrland, även fast det inte geografiskt är det.
Ja.
Vi ska inte göra oss ovän med våra vänner norr om Gävle.
Mm.
Det är fan inte Norrland.
Men det känns som att så här, det är alltid de... Det finns ju alltid någon som bor norr om. Att de tycker så... Oh, wow,
ja, men Gävle är så jävla långt söderut. Det är verkligen inte Norrland.
Norr om Dalälven.
Mil härifrån. Okej, denna historia utspelar sig på en ort efter Norrlandskusten i mitten av 00-talet. Jag gick då på gymnasiet och i min klass gick också en legend som vi kan kalla för Ärka. Ja, det är nog bara ett J som är borta där. Det var nog Järka.
Johansson?
Ja, nej, det tror jag absolut inte.
Ja, men...
Jag tar ju att kalla honom legend från Norrland. Det är, ja, han är inte från Norrland.
Eller legend, va?
Jo,
Nissa, vi tänker bränna den bron nu. Nu bränner vi bron.
Ja, han är inte en legend.
Nej, det kan man väl inte säga.
Nej, det kan man.
Inte än.
Nej, man måste dö först. Vi fortsätter. Av någon anledning var det standard att en kyrka på orten varje år erbjöd en grupp ungdomar en studieresa till Polen. Det är fan det sämsta idé jag hört från kyrkan. Närmare bestämt för att besöka Auschwitz. Det är
det verkligen den sämsta idén?
Ja, men jag tänkte bara sprit.
Men Polen är också jättereligiös. Det känns som en toppengrej för en kyrka.
Ja.
Något som Ärka direkt blev intresserad av. Kanske var det ett dolt intresse för förintelsehistoria. Kanske ett lite mer uppenbart intresse av billig sprit och en eventuellt möjlighet att uppleva polsk dryckeskultur som var bidragande faktor till det plötsliga Polenintresse.
Just det.
Ärka blev i alla fall en av de utvalda att åka med på resan. Och avresedatum närmade sig. Ärka hade kvällen innan packat väskan. Men inser då plötsligt ett oförutsett problem. Han har varken ett pass eller annan giltig legitimation i sin ägo. Hur löser han då detta plötsliga problem? Han ringer naturligtvis sin bästa vän Simon och frågar:
"Tja! Du har
från Dalarna. Fan, du har inte ett pass jag kan låna ett par dagar." Varpå Simon naturligtvis säger att det inte riktigt så ett pass fungerar. Ärka är dock rätt påstridig. Och till slut landar samtalet i att Simon lånar ut ett utgånget pass till Ärka. Fy fan, det här är kanon.
Det kan inte gå fel. Liksom.
Nej, det här kan inte gå fel. Han är ju redan i Warszawa, känner jag.
Men det är, visst är det att om man har två pass hemma, då är ett av dem makulerat. Att det är hål i rakt.
Ja, ja, visst.
Nej. Nej.
Är det inte så?
Nej, tyvärr.
Okej. Okay.
Det hade varit fint.
Ett pass med ett foto på en rätt rultig krullhår och väldigt sjuårig Simon. Som en 17-årig rätt gänglig Ärka med smal ansiktsform och rakt hår ska han använda sig av.
Mm.
Sagt och gjort. Ärka tar passet och åker. Väl vid ombordstigningen till färjan uppstår ju uppenbart problem då ID-kontrollanten tittar på passet, tittar på Ärka, suckar och säger: "Du, det här är inte en giltig legitimation. Det här passet gick ut för 3 år sedan." Ärka plockar åt sig passet, tittar på det och skrattar nervöst och utbrister: "Ah, det är inte ens mitt pass! Det måste ha blivit kvar på bussen. Jag kommer strax tillbaka." Det är också kul att, det här var inte mitt, jag hittade ett 3 år gammalt pass på ett barn här.
Det är lite konstigt.
Han joggar iväg i bussens riktning. Men istället för att ge upp sina drömmar om en blöt kväll i Krakow så springer han liksom i ett hoppar över sängslet ett tiotal meter bort från ID-kontrollanten och smiter ombord på färjan.
Snyggt.
Ja, det får man säga. Det där skötte han ju ändå. Han hade en plan.
Det är förvisso en vakt som ropar efter honom när han kliver ombord. Men det tänker Ärka blir ett problem han kan lösa senare. De kan ju inte gärna slänga av honom när båten väl är på sjön.
Nej, det tycker man inte. Nej.
Nej. Väl ombord så springer han raka vägen till en toalett och låser in sig. Med planen att sitta där ett par timmar, till slut så ger de väl sig och sluta leta efter mig bara.
Detta visar sig dock Polen. Alltså en polack kommer slänga över relingen direkt.
Ja, just det.
Okej, det var rasistiskt.
Ja, det var det, men det får man vara. Eller?
Ja, det får
man. Har vi inte sagt det?
Ja. Nej, det är Albin som är det bara. Dessa visar sig dock vara något av en missräkning. För samma sekund som Erka låser upp toalettdörren efter 2-3 timmar på sjön, så blir han hälsad på av 2 vakter, så tar han dem raka vägen till någon typ av häktescell på färjan. Erka är nu alltså utan ID-handlingar och har flytt från Sverige till Polen. Ja, han blir bara en illegal flykting.
Ja.
Väl i hamn i Polen blir han vidare transporterad till ett polskt häkte där han lyckas få till ett telefonsamtal. Han ringer sin farsa som till vardags jobbar som advokat, som råder honom att inte skriva under några papper överhuvudtaget och låta honom göra sin grej 3 dagar senare. Okej.
Okay. Ja, låta honom göra sin grej.
Ja, alltså, låta honom göra sin grej 3 dagar senare. När Erka äntligen fått igång lite pokerspel med andra häkteskunder blir han hämtad av 2 vakter och meddelad att det är dags att åka hem. Han får åka färja tillbaka igen i sällskap med 2 häktesvakter och blir upphämtad av sin farsa som har kört 120 mil enkel väg för att hämta honom.
Mm.
Det här är mig veteligen sista gången den kyrkan erbjöd den här typen av resa. Vad hände med Erka sen då? Jo tack. Han hittade på en massa grejer. Bland annat hyrde han en 2-rumslägenhet i ett mindre samhälle ett par mil ifrån där jag bor. Rev ut parketten i vardagsrummet och drog igång norra Sveriges kanske största brajodling direkt på vardagsrumsgolvet.
Ja, men det ligger i linje. Det här är en kille,
ja,
som gör så.
Ja, det ligger absolut. Parkett. Det måste man ju kunna ta bort.
Men det är också för roligt att han ska åka till Polen och sen slutar det med att det kostar liksom både polska staten, svenska staten och hans pappa skitmycket pengar.
Ja. Mm. Var ett par år sedan jag träffade honom sist. Men jag kan inte tänka mig annat än att jag skulle ha hört om han har trillat av pinn.
Mm.
Så, ja, vi vet inte. Han är inte i Polen i alla fall, Erka. Och han odlar braj i en tvåa.
Ja.
Mm. Det är också så här... Varför rev han parketten?
Nej, det har jag också funderat på.
Du kan väl bara ha blomlådor?
Att han inte vet hur man gör och han tänker att vad fan, det här är väl en naturlig blomlåda om jag bara tar bort parketten.
Jag tror att han kanske går också lite på så här, man talade om när det kom, när invandringen ökade i Sverige.
Det.
Jo, de odlar potatis. De river upp parketten och odlar potatis.
Och jävla idioter. Och odlar braj.
Ja, de gör det. De odlar det. Så det är därför han har rivit upp parketten.
Ja. Ja, precis,
han rivit upp parketten och ändå hade han odlingslådor.
Ja, men ställ dit en sån pallkrage istället, som vanligt folk.
Ja.
När vi ska odla någonting alltså.
Ja, i vardagsrummet.
Ja.
Ja, är det var...
Vad är det för fel på krukor? Erka, för fan.
Nej, men så vi hoppas att Erka lever och att han har skaffat nytt pass då.
Är det liksom att man ska man ner till liksom bjälklaget? Att det är där man odlar på liksom grannarnas tak? Ja. Det är ju inte så smart.
Nej, jag har inte fattat.
Men jag måste säga att det känns ändå skönt att han inte kom med på resan. För att om det är något jag unnar Auschwitz så är det liksom att inte ha honom där.
Det är, alltså om han kan tänka sig att smita på en båt till Polen så kan han väl tänka sig att smita ta ur bussen till Aus. Alltså, han ville väl bara supa.
Han ville bara supa, ja. Ja, det är sant.
Men, nej, men jag håller med. Han ska inte...
Nej, men också, jag tänkte på att han satt där inne i 3 timmar och då stod vakterna där utanför.
Mm.
Ja, för... De måste väl ha bara en liten sån... En sked eller någonting de kan läsa toaletten med.
Ja, de kanske inte får lov.
Nej. Ja, det var min sista story i alla fall. Johanna, du har en kvar.
Yes, jag har en kvar. Den heter... En förfärad skuta.
Mm.
Nu ska jag berätta om en händelse jag hörde om för cirka 15 år sedan. Jag är egentligen inte rätt man att förtälja denna historia eftersom jag ej själv var med eller känner personerna i fråga. Men jag känner också att detta måste komma ut som varning till allmänheten. Åtminstone det jag fått återberättat för mig. Händelsen utspelade sig i en lite sörmländsk småstad. Som alla vet finns det ju inte så mycket annat att göra än att supa sig redlös när man är tonåring i en sån miljö. Så festerna var såklart blöta och åtskilliga. Det som hör till är ju då att vissa tappar sitt omdöme hejdlöst och gör saker de annars aldrig skulle ha gjort. Eller åtminstone inte stolt berättat om det. För det föll sig nämligen så här att en individ, som vi kan kalla Filip, befann sig vid en av dessa tillställningar. Glad i hågen som alla andra så beslöt han sig för att vandra iväg själv på galej. Det som skiljer honom från alla andra är vad han gjorde på sitt ensamma äventyr. Okay. När en viss tid förflutit återkom han pillemariskt till festen. Vad är det för uppsyn då? Okay. Nyfikna
jag har en exakt framför mig.
Nyfikna undrade alla var han hade hållit hus. Han proklamerade stolt att han hade fått komma till. Han hade nämligen smugit iväg ner till båten som stod i närheten och förgripit sig på denne.
Okay. Han har knullat en båt.
En båt. Mm. En jävla Robban Broberg-låt.
Han har kört kuken i en plattdeka.
Räknas det verkligen som samlag?
Alltså, komma till kanske man kan säga att
ja, men, alltså, det, du kan ju ha kommit till, men sen om det räknas som samlag när det är ett fordon.
Nej, du har väl helt enkelt runkat med hjälpmedel.
Ja, eller? Någon slags liksom, någon sån epoxylös
en kanal. Ja, det är väl mer
typ
att betrakta
motorboating.
Som att man kommer dit och bara, vad har du varit? Jag har varit onanerat. Alltså, vad är det för jävla svar? Oh, ja.
Jag har gjort fråga en mig maken i... Eskimo-vändning kan man säga.
Okej, okay. Fråga mig ej hur det gick till. Jag var som sagt inte närvarande, men han hade väl hittat något litet kvisthål i skrovet som han fann lämpligt för älskog.
Dyvikan, ta ut dyvikan bara, vet du. Har man en perfekt...
Förlåt, kanske jag lite vill bara skryta med mina båtkunskaper.
Ja. Men jag sitter tyst och bara har bilder i huvudet.
Det har den här killen också haft. För han bara, kanske lite som att knulla en navel kan jag tänka mig. Eller möjligtvis... Det tycker inte, alltså det låter mycket hårdare här. Man skiter bara. Eller möjligtvis hitta den öppningen till bränsletanken. Vad vet jag? Jag kan inget om båtar men att de uppskattar sin privacy. Som ni förstår kunde inte denna storyn på något sätt hållas lokal. Ryktena som gick var att båtfille, som blev hans nya namn, inte längre blir kåt. Han blir numera båt. Åh, det är så lokalrevy. Okay. Jag hörde också att han tyvärr på grund av trakasserier fick flytta med hela sin familj, och nej, han hade familj, till Norrland.
Nej, han hade två små jollar.
Han fick flytta med hela sin familj till Norrland, och det önskar man ju ingen, trakasserierna. Nej. Alltså. Men till skillnad från båtfylle så kunde de flesta se att det inte fanns så många andra möjliga utfall på denna historia. Sens moralen i denna historia är att om du blir pilsk och knullar något du inte borde, se då till att du inte berättar om det för andra, eller se åtminstone till att objektet inte rimmar på kåt.
Ja, just det.
Men också, ska du förgripa dig på någonting, låt det vara, må det vara en båt.
Ja, ja. Ändå ja.
Ja, får vi ändå säga.
Jag tycker, ja, precis. Staket, träd, båt, alltså allt sånt är ändå lagligt.
Någonting du kan få, något du kan få stickor av.
Ja, precis. Att det liksom faller tillbaka på dig själv. Ja, nu gjorde du det ändå för att han fick flytta till Norrland. Men...
Jo, men nu efter det här kom ut så kanske han måste flytta från Norrland också.
Men, ja, precis. Han kanske inte,
men han kanske inte sa till alla där. Vet ni vad ni kan kalla mig? Båtfille.
En gång båtknullare, alltid båtknullare. Det, här, det har hänt. De har, liksom, de har halkat på olika konstiga fläckar där uppe också.
Ja, det är nog så.
Ja, det kan det vara.
Det är nog så.
Man måste vara barfota på durken.
Men visst är det liksom halva båtlåt han gjorde på en... Ja. Han bara stack iväg från att han gick och kölade.
Vi måste kula varann som bara...
Bam, bam, bam.
Det är som, ni vet, när Darth Vader går in i ett rum så spelas alltid du-du-du-dum. Och när han går in i ett rum så är det den. Bam, 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 bam.
Bam, bam. Han sitter och onanerar till Speed 2.
Titanic, tycker inte den var så sorglig? Tycker den var så
fan vad sexig ut. Love Boat, don't mention Love Boat.
Behöver väl inte ens säga Love, jag vill bara heta Boat. Oj, vad har hänt här nu? Nu har jag tagit bort min historia. Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj. Vi har alltså en historia kvar.
Ja.
Och det känns sådär, kan det ja. Det har varit bra stories. Ja,
verkligen. Och om inte det här blir en bra helg så vet jag inte hur man får en bra helg.
Nej.
Kanske inte genom att lyssna på podd.
Nej, men man kan inleda helgen med att lyssna på podd.
Verkligen.
Albin Sårman Olsson, alltså denna fredags headliner.
Yeah, man.
For the first time headlining the Cafe Rape.
Tack så mycket. Här kommer en liten koncis gova som heter Hemkunskapsmysteriet. Denna historia utspelar sig på en liten raggarort i Dalarna. Ett litet samhälle där snacket och rykten inte går långsamt direkt. I detta samhälle finns en högstadieskola där jag gick för några år sedan. Rektorn på denna skola var en schablon av alla rektorer som någonsin sagt detta ska jag ta tag i och sen aldrig gjort det. Vi kan kalla honom för Roger. Roger försökte vara tjenis med alla, men det blev oftast creepy eller cringe. Hans fru, som vi kan kalla för Kiki, jobbade som fritidspedagog på samma skola. Och det var ett sånt där klassiskt tokigt par med fina klyschor varje skolavslutning. De var såna personligheter som inte förändrats sedan högstadietiden. En gång började spridas rykten från hemslöjdslärarna att kött, mjölk och andra varor hade börjat försvinna från det separata hemkunskapshuset. Tvättmaskinen var även använd mystiskt och det var tänt sent på natten ibland. Rektorn blev såklart informerad om detta, men inte så mycket hände. Det fortsatte alltså försvinna mat. Till slut kom en av personalen dit och skulle ertappa tjuvarna. Dock misslyckat, då de skyldiga hade låst in sig i en skrubb tills han gått. De lyckades då alltså med det som Erka inte gjorde.
Ja.
De ger väl upp.
Ja, men också att det är så här... Ja, jag kommer vänta 10 minuter till. Sen går jag härifrån. Nu är ni som kommer ut 10 minuter. Sen börjar jag 24.
Det
är så typiskt. Det var ju en serie som... Ja, nej, jag måste se. För det är timma 17 nu.
Ja, exakt. Jag har lagt så mycket tid på detta nu. Upplösningen kom när en i personalen kom på att det går att spåra vems nyckelkort som gått in i hemkunskapshuset vid olika tider.
Att de inte kom på det först. Det första man kommer på är väl det?
Det är liksom, de har inte satt på sig den engelska jägarhatten.
Nej. Alltså. Nej. Eller till slut gjorde de det.
Ja. Men. Kolla, vi har en engelsk jägarhatt, sa de till slut.
Ja, så då kör vi. Tänd pipan, nu går vi och kollar. Det visar sig att det var rektor Roger och Kiki som gått in på kvällarna och tagit mat och tvättat kläder. Det var alltså Kiki som hade blivit ertappad och låst in sig i en skrubb. Ingen fattar varför han gjorde det. Rektorlön är ju inte så knaper. Jag kan bara tänka mig hur stelt det blev i personalrummet efter detta. Frun jobbar kvar, men jag vet faktiskt inte om Roger jobbar kvar.
Men gud, vad pinsamt.
Ja, men också så här, alltså mjölk kostar 10 spänn liten.
Ja.
Och sen kött och sånt som är på en hänkull. Alltså det är liksom... Det är ju mer ett straff.
Jag tänkte det också. Det är inte som att man är sugen på hemkunskapsmaten så där varje dag.
Nej, det är inte delikatesser.
Nej.
Sådana burk, persiker och rå ris.
Men gratis är det ju.
Jo.
En burk persiker är för sig skitgott. Det var min stora craving när jag var gravid.
Det är sant.
Mm. Det är faktiskt gott. Jag tycker också det är gött. Men, ja, men det är ju, man hade verkligen velat veta vad det var. Spara liksom, ja, spara 6 kronor varje kväll, vet du, tvätta kläderna.
Nej, kan det vara så att de bara då, om vi gör det i 2 år så har vi de där 2 veckorna på Mallis. Att det blev deras sparande.
Ja, just det.
Det känns som en typisk lärargrej också. Alltså, ni vet, en lärarinställning, ja, kanske inte tjuveriet, men liksom ha ett Excel-ark där man har räknat ut hur man sparar. Om man då hoppar över den här kaffen för 10 kronor varje onsdag, vad blir det då på 5 år? Jo, det blir en ganska bra bidrag till kaffekassan. Alltså, eller hur?
Var det därför ett gumma som tittade fram? Henne har jag inte träffat förr.
Har du
inte? Henne älskar jag.
Mm.
Jag menar, den där... kan du spela in till ljudfilet, kan jag gå och lägga mig till det. Det är som regn mot plåttak. En tant som räknar ut alltså 1300 kronor över 5 år.
Och så ränta på det.
Så blir det ju ränta då. Och så blir det ju också...
Vad blir avkastning på det då?
Jag är från Norrtälje.
Ja, jag kan ju inga det. Jag kan ju bara härma min mamma och Micke Persbrandt. Och de är inte jättelångt ifrån varandra.
Ja, eller så var det också att det började så. Bara, nu, jag känner att vi har lagt väldigt mycket pengar på tvättmedel på sistone. Och jag ser de har det över här. Och så har de liksom gått in och tvättat. Och sen kommer på att det också blev lite sexig stämning när de gjorde något så himla förbjudet.
Ja. Just det.
Det kan alltså också att det... vara att de någon gång har tagit ett, nu går jag där, att de kanske har liksom använt det som en liten knullbonus.
Ja,
exakt. Och kommer på att här då, finns det ju mat.
Och han har ju ingen styrsel över sina kroppsvätskor, som nej, nu måste vi tvätta, och man blir lite hungrig för att det har ansträngts.
Ja.
Fast samtidigt, lite, alltså, ni vet lärare, de har liksom, min hemkunskapslärare, kom ihåg när hon bara, och då skulle vi göra typ så här lövbiff.
någon dag. Då var det så här, och det här är den dyraste maten som vi... Det är väldigt dyrt och fint. Det är en fin middag det här som är.
Det är alltså ihåg att lök man i såsen.
Nu minns när man säger att rödlök är den finare, dyrare lök. Oh. Okej, ska vi ta och kora...
Ja.
Veckans.
Ja, det ska vi ju göra.
Alltså för mig är det, alltså jag tycker alla var bra, men för mig är det självklart. Får jag säga vilken jag tycker?
Ska jag börja då? Gå igenom vilka jag har läst. Så att
just det, vi ska gå igenom alla dem. Förlåt.
Det gör vi.
Ja.
Det är klart vi ska göra det.
Pärtens grannar, den fantasifulla idrotten. En ny start på en följetong.
Ja, älskar den. Jävla snyggt alltså.
Tvättbjörnen, mannen som fångade en kortväxt, hög på droger. Och Ärka och Polenresan.
Ja. Vill du läsa det?
Jag har Skam, den som ger sig. Kusinerna. Jag har Cam-blottaren. Mm. Kuken i kammen.
Just det.
Och sen har jag En förfärad skuta. Alltså båtfilla.
Just det. Ja. Jag har Breaking Bonde. Jag har Diaresus Kristus. Och då Hemkunskapsmysteriet.
Mm. Ja, Johanna, börjar du då? Jag tror att du var sugen.
Ja, men jag tycker ju det är Jesus Kristus.
Ja, ja, det tycker jag också.
Den är väl, den känns...
Alltså, du vet, det hade räckt med Framför Lindex för mig.
Ja, ja, men den har bara varit slut där, ja.
Ja.
Men
ja.
Alltså, och sen blev det bättre. Och jag älskade också ord... Alltså, jag älskade allt med.
Ja, väldigt snygga ordvitsar tycker jag. Som liksom inte tänkt på någon av dem själv innan. Jag vill också ett honorable mention ändå till den fantasifulla sportidrottaren.
Ja.
Den var också väldigt, väldigt bra. En klar
det var ju synd att han dog mitt under tävling.
Ja.
Och han vila i frit.
Det blev ju lite... Alltså det är väldigt ofta vi har sådana sätter skrattet i halsen. Ja. Det var väldigt roligt. Mm. Att han valde fjärilsim är ju guld.
Men jag tror sagt, ändå... det är ju lätt att förväxla med någon som faktiskt bara drunknar.
Ja, det är precis så man ser ut om man drunknar.
Om man inte kan simma fjärilsim.
Men grattis då till hela Sverige som nu har varit med om det här. Med att ni har en kompis som har klätt ut Jesus och skiter sig i knät.
Han skiter någon annan i knät.
Ja, han skiter sig
i knät. Ja, han skiter sig i knät.
Nej.
Det är alltså för er som kanske kommer in sent i podden. Jag har ingen aning om varför. Eller om ni vill lyssna om. Det är alltså story nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Story nummer 6. Ta den, lär den, sprid den som det vore er egen.
Ja. Nu har den hänt er.
Mm, nu har den hänt
ni har suttit och, på McDonalds och kissat.
Ja, exakt.
Och så Jesus, våran frälsare, kommit in och skit.
Jag ska bara in och byta troskydd. Klipp till. Kommer in.
Skulle inte du bara byta troskydd? Har frälsan varit här?
Också så kul att någon skulle säga jag ska bara gå och byta troskydd.
Ja, ja, men jag vet inte.
Det är så när män ska skriva manus, alltså kvinnliga dialoger. Nej, men jag har mens. Jag ska bara trycka in en ny tampong i fittan. Det här är ingen
tjej. Jag ska bara ta upp en tampong i röven.
Ja.
För det är gött. Det är gött. Men jävla kanon vecka. Fan vad det känns som att folk har uppat lite, eller?
Ja, vi har det är en bredd också.
Ja.
Och ingen historia är för kort, ingen historia är för lång. Skicka in era historier till kafferepet@underproduktion.se.
Ja.
Då kommer Malva, vår redaktör, ta hand om den. Vad gör hon då? Skickar historier till oss som vi inte har läst innan. Precis. Och vad händer sen, Albin?
Ja, sen händer det som ni precis har hört.
Ja, och hur kommer det sig? Vem skickar vi det till?
När vi har spelat in det,
ja,
då skickar vi det till Daniel Aldermark på One Touch Edit Studios som klipper och fixar ljud och allt det där, va?
Så tack Daniel, tack Malva.
Ja, in och titta lite på, jag har fått för mig nu, jag pratade lite om det i förra avsnittet, att vi ska försöka släppa lite som When We Were Kings.
Ja.
Att vi är de roliga When We Were Kings. Så vi ska försöka släppa ett tryck per avsnitt. Så in och kolla på podstore.se under kafferepet fliken och köp en t-shirt med kanske Pärten på.
Ja, eller en kaffekopp med Samariten.
Ja, den var väldigt snygg.
Ja, jag ser. Jag ska till och med jag köpa. Ja, vi får dem inte gratis.
Nej, det
är... Ja, vi får köpa dem själva. Men pengarna går till oss.
Delar av.
Ja. Mm. Men tack för att ni lyssnade. Trevlig helg. Tack Johanna. Krya på dig nu.
Tack så mycket. Trevlig helg. Mm. Hej då.
Hej då.
Hej då.